Framtidens e-handel. Sveriges ledande podcast inom e-handel sponsras denna vecka av Juni. Januari kan vara en särskilt knepig tid när det kommer till kassaflöde. Stora investeringar i lager och annonser förra kvartalet innebär mindre likviditet och mindre tillgängliga medel för att driva tillväxten 2024. Men det behöver inte vara så. Upptäck Juni, den svenska neobanken byggd för e-handel. Med ett Juni-konto kan du få tillgång till snabb och flexibel finansiering för dina media- och varulagerfakturor. Så du får mer tid att skala kampanjer och fokusera på tillväxt utan att påverka kassaflödet. Är du redo att förlänga din runway 2024? Läs mer på juni.co.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spänger och idag ska vi prata med personen som är vd för Sveriges kanske mest lönsamma e-handel. Varmt välkommen till podden Paul Fischbein.
Tack så mycket.
Hur är läget, Paul?
Det är bra.
Du är nyhemkommen från en skidresa, berätta.
Ja, det var sportlov förra veckan så att jag var och åkte skidor och passade på att testa våra nya alpinsortiment.
Och berätta lite, alltså RevRace har ju, du är ju vd för Revolution Race och ni har ju haft en sortimentsbreddningsstrategi. Så ni har också antagligen gått in i skidklädessegmentet då, gissar jag.
Ja, men det är sant. Vi har ju haft lite alpinkläder tidigare, men nu är det ju så att vi har för första gången liksom lanserat, vi kallar det mer fullsortiment inom alpint. Och man har ju kunnat åka skidor och utföra med våra kläder tidigare. Men nu är det ju liksom produkter som är väldigt anpassade för utförsåkning. Det är med snölås, det är nya skidglasögon har vi inte haft tidigare. Det är liksom handskar som är anpassade för den typen av produkter.
Ja. Och det här är ju lite mer högteknologiska produkter. De kanske är lite mer komplexa att producera. Produktutvecklingstiden är kanske lite längre och sådär,
ja. Ja, nej, men det stämmer. Vi håller på med det ett tag och vi har ju i princip redan nu stängt inköpen för nästa säsong. Det är lite längre cykler än vad vi kanske är vana vid. Men det kanske inte är för att produkterna är så himla mycket mer komplicerade, utan det är mer att vi liksom, det är inte liksom en sån här löpande produktion som det kanske är med mer traditionella produkter som byxor. Som liksom löper på hela tiden.
Just det, och det där ska vi snacka lite mer om. Men innan vi snackar om det så vill jag prata om avsnitt nummer 137. Du var ju med i podden en gång tidigare, Paul.
Ja.
Vad kommer du ihåg från det här poddavsnittet?
Jag kommer väl framförallt ihåg att jag precis hade tillträtt som vd. Så det var ju ganska nytt. Jag kommer inte ihåg om jag fortfarande var interimsvd eller om jag hade,
jag tror du
tillträtt som permanent vd. Jag blev ju interimsvd augusti 22 och blev sen permanent vd oktober 22. Så att, men det är någonstans där som vi spelade in det avsnittet. Och jag tror vi pratade en del om liksom Revolution Race resa och vad som gjorde att Revolution Race ändå är ganska framgångsrikt. Och jag tror vi pratade ganska brett om bolaget men även lite annat.
Exakt, och vi tog ju också upp din bakgrund och den är ju insanely gedigen inom e-handel och vi rabblade upp bolagen som du hade suttit i styrelsen på. Det är otroligt många e-handelsbolag där jättemånga är superfina bolag. Du har också varit med och grundat 30.se till exempel som sen såldes till CDON-gruppen och sen har det hänt jättemycket där, sett till Clear och avknoppningen och så vidare. Vi behöver inte gå in på det utan när man är intresserad av det här så lyssnar man på avsnitt nummer 137 så kan man höra mer om dig, Paul. Men vi spelar ju in här idag på Gotia Towers i Göteborg. Jag kom ner idag, du kom in från Borås i bilen tidigare idag också. Vad tycker du om D-Congress som händer här på Gotia just nu?
Ja, men D-Congress tycker jag är, eller för mig är det en, framförallt speglar också en rätt häftig resa. Jag var i Borås faktiskt idag och höll en föreläsning på högskolan i Borås. Och träffade då han som var vd eller ansvarig för, det hette ju då distanshandelsföreningen. Vi snackar 2008-2009. Och vi pratade faktiskt då, eftersom det är D-Congress nu, då pratade vi om hur det faktiskt var på den tiden. Liksom. Och jag kommer ihåg att första konferensen som jag var ju på Grand Hotel i Borås, ganska litet och sparsmakat. Och sen växte det till att det var i Åhaga, som är då med konferenscenter i Borås. Och sen har det liksom successivt vuxit och liksom hamnat till slut i Göteborg och på Svenska mässan. Och så har det liksom, kan man ju se år för år hur det stegvis har vuxit. Och jag tycker att det speglar ganska mycket också hur e-handel har vuxit. Från att ha varit ganska liksom ändå litet och begränsat, och snackar vi 2008, till att nu var en jättemässa, ett jätteevenemang. Så att bara det att det i kongress är liksom roligt att vara på. Det är massa roliga talare, det är många, många grejer att gå och lyssna på. Det är fullt i utställningshallen. Men det speglar också liksom någonting som är rätt så häftigt att ha varit med om.
Ja, men det är intressant. Och sen tror jag det var 2023 då svensk digital handel slogs ihop med det andra mycket, mycket större benet, svensk handel. Just för att den digitala handeln går liksom inte att separera från den fysiska handeln, utan liksom kunden köper ju både fysiskt och digitalt. Ekosystemet hänger ju ihop hela tiden såklart. Liksom. Mm. Så det är spännande. Och alla är ju verkligen här. Alltså det är väl 3000 någonting 100 personer på den här konferensen. Det är helt sinnet.
Ja, och det har också skett stegvis. Jag var ju med i styrelsen i Svensk Digital Handel. Och för rätt många år sedan så förde vi diskussion om att faktiskt bli en underorganisation till Svensk Handel. Vilket vi sedermera blev. Det var ju faktiskt ett regelrätt förvärv som Svensk Handel gjorde av Svensk Digital Handel. Och sen har det liksom vuxit ihop. Vi levde inom Svensk Handels paraply lite grann som en udda fågel, ett eget djur. Och sen nu då, som du säger, 2023 så har det liksom verkligen då mergats ihop. Och det speglar ju också lite grann hur e-handel har liksom blivit en del av svensk handel totalt sett. Och liksom det är i princip helt integrerat. Går man ännu längre tillbaka så hette det ju faktiskt Postorderföreningen. Så att det som blev svensk digital handel som nu har gått in i svensk handel var från början Postorderföreningen i Borås. Så att det är rätt roligt att ha följt det lite så här. Svensk industrihistoria.
Ja, exakt. Ja, men det är så spännande. Och berätta lite om morgondagen, för du ska för första gången på väldigt länge, känns det som, inte göra något scenuppträdande imorgon. Eller du ska väl dela ut ett pris som du själv uppfann back in the days. Alltså D-Award, som är Nordens egentligen finaste retailpris skulle jag säga.
Ja, nej men precis. Nej men jag, Per Ljungberg, jag har frågat om jag vill vara med och dela ut priset. Jag ska inte ta på mig all ära för just att det priset finns. Men jag kommer ihåg att vi i styrelsen satt och diskuterade när vi var ganska involverade för några år sedan i styrelsen också. Och liksom stöttade och supportade och även utmanade Per när D-Congress byggdes. Och sa, men vi måste ha ett pris också. Jag tror att det är ett sätt att uppmärksamma liksom duktiga bolag. Det är en rolig grej, men det kan också ge lite mer attention åt branschen. Man får lite mediauppmärksamhet och sådär. Så att man liksom skapar en buzz och man får dit lite bra folk. Man får dit företrädarna från de som är nominerade och så. Jag tycker personligen att det har blivit en bra grej. Och det är kul också att det blir liksom finalen på kvällen på något sätt. Jag tycker det är roligt.
Alla sitter och väntar och är jättespännande. Och sen har ju faktiskt Revolution Race vunnit det priset också.
Ja, nej men det är precis. Revolution Race, kom ihåg, vann ju faktiskt priset första gången. Då kan man ju då tro att jag satt och initierade priset och gav priset till mig själv. Men så är det ju inte. För jag kom ju in i Revolution Race början på 2021. Och då hade man redan vunnit priset.
Exakt, det var inte aktieägare då. Det finns inga liksom intern konflikt där. Och där kan man ju säga gällande Reveries att grundaren Pernilla Nyrensten med hennes man och sen också andra ägare, Altor och liknande, de har ju börjat sälja av lite innehav. De vill ju börja casha ut lite grann, men du är inne och storköper på. Du handlade enligt olika rapporter här för 1,3 miljoner i Revolutionaries nyligen. Du är lång i caset kan man säga.
Ja, nej, men jag gillar att investera i de bolag som jag själv är med och liksom arbetar i. Och sen är det så här du säger att de ska casha hem. Jag tror att tittar man till exempel på Altor så det är ju ett liksom private equity eller ett riskkapitalbolag. Jag tror inte att det är en hemlighet att det inte liksom är en evig ägare. Alltså det tittar man på vad de faktiskt gör. Så ska ju de generera avkastning till sina investerare och det ska ju de göra genom att äga bolag som till exempel Revolution Race i ett par år. Så att det är väl liksom inte så att, nu ska inte jag säga vad jag tror att de kommer att göra, men jag tror att det är rimligt att anta att det inte är en evig ägare i alla fall, och det tror jag att det antagande tror jag att många andra också har i marknaden.
Och såklart också grundarna med Pernilla och hennes man, att man liksom, som entreprenör kommer på nya idéer och vill hitta på nya saker och investera i nya saker, så det är ganska naturligt. Det har ju du också gjort med 30.se och liknande tidigare, att man blir trött på någonting efter 10 års stenhårt slit och att man kanske vill hitta på något nytt i livet.
Ja, alltså. Ja, jo, det är väl inte otänkbart att de vill göra det. Nu är ju Niklas och Pernilla, de är ju fortfarande väldigt stora ägare. De äger 20% av bolaget. Niklas sitter kvar i styrelsen. Pernilla är också liksom aktiv på det sättet att hon liksom, jag har kontakt med henne. Hon är inte kvar i styrelsen, jobbar inte liksom aktivt i bolaget. Så att, jag skulle inte säga att de är trötta på det, men de äger ju fortfarande 20% och det är ju ändå en väsentlig del av ett bolag som nu börjar bli relativt stort också.
Exakt. Och sen kan inte vi snacka lite om klimatet inom e-handel just nu? Du har varit med länge i 20 plus år. Du har ju följt utvecklingen. Ibland så har det gått spikrakt uppåt. Det har varit superlätt att få in kapital. Sen nästa sekund så har det plötsligt gått spikrakt neråt. Och investerarna hatar e-handel som koncept. Och pengarna från riskkapitalet försvinner på en dag. Och sen så känns det lite nu när vi spelar in det här.
Får jag flika in? För jag tycker inte du har helt rätt.
Berätta.
Nej, men du säger att investerarna hatar e-handel. Jag tror att investerarna har insett att e-handlare som går med förlust har stora utmaningar. Sen finns det e-handlare som faktiskt är väldigt lönsamma. Där håller jag inte med om att det finns ett hat som kanske i sig är ett starkt ord. Så att jag tror att du måste skilja lite grann på vilken... Det är mer bolagsspecifikt, tror jag, egentligen, än branschspecifikt.
Ja, men jag förstår vad du menar. Och det är ju så att jag överdramatiserar lite grann här. Men det man ska säga i det här sammanhanget är att Revolution Race har varit lite det bolaget som har varit längst fram och högst upp i hierarkin, framförallt inom direct-to-consumer-segmentet. Alltså, ni har ju oftast haft de fetaste multiplarna. Ni har oftast haft den fetaste lönsamheten. Alltså, det har varit en extrem product market fit i konceptet Revolution Race. Och det känns ju som att ni har en hel del kvar att ge. Alltså, varje kvartalsrapport, kvartal efter kvartal efter kvartal, så levererar, eller ibland också överlevererar, RevRace. Det är ju egentligen högst upp i hierarkin inom D2C.
Mm. Nej, men det är kul. Sen finns det ju andra bolag också som är väldigt duktiga. Alla är inte noterade, så det är lite svårt att få samma insyn i dem. Men du har ju liksom, jag gissar att Kaja och heter Rightstore och bolagen som är nominerade nu, egentligen Nordic Nest går ganska bra. Fotowall som också är nominerade. Alltså, det finns ju många fina bolag. Men jag håller med om att Revolution Race är ett väldigt fint bolag. Men det finns andra också som också är väldigt duktiga.
Men de här vinnarna, kan vi kalla dem, de här som är liksom höglönsamma, som kanske tjänar 15 eller 20 eller 25 eller mer procent. Och så jämför man det med andra koncept. För du och jag har ju sett liksom hundratals, kanske tusentals olika pitch decks. Mm. Och vi har ju sett allt från absolut ingen product market fit, det vill säga noll, till en liksom 10 av 10 product market fit, det vill säga kunderna är helt galna i det här brandet. Och det här påverkar ju liksom e-handelsmaskineriet. Men frågan till dig, Paul, är egentligen, vad skiljer sig de högpresterande bolagen kontra de lågpresterande bolagen inom ett D2C-koncept åt? Vad är skillnaden?
Nej, men, och det är liksom svårt att ge generella svar, men om man liksom ska göra någon spaning, så tror jag liksom, och det är klart att alla bolag är ju alltid liksom väldigt fokuserade på nöjda kunder. Det tror jag även de bolag som, så att säga, inte är framgångsrika idag eller tjänar lika mycket pengar idag också är. Men det är ju en spaning att de bolagen som idag finns är ju väldigt fokuserade på nöjda kunder. Men med det sagt, jag har ju lite liksom, eller gammal insyn i bolag som ett Nordic Nest. Jag har själv suttit i den styrelsen och jag har ju hyfsat bra koll på Fotowall också genom mitt engagemang via, så att säga, Network of Design. Och om man tar Revolution Race och några andra bolag, det som ändå är liksom gemensamt för de bolagen, tycker jag, det är att de bolagen alltid har varit måna om att tjäna pengar från början. Så de bolagen har egentligen, så att säga, de har startats utan riskkapital. Nordic Nest, Revolution Race, du tar ett Rightstore, Kaja och så vidare. De har varit lönsamma från dag ett. Det är någonting som jag ändå ser är en skillnad jämfört med de bolag som idag kanske har det tufft. Där man har tagit in externt kapital för att finansiera en snabb tillväxt.
Och vad beror det på? Jag tänker att antingen så är man liksom ett mer lint bolag som ett direct-to-consumer brand som har tvingats att klara sig utan kapital. Eller så kanske man har mer product market fit.
Jag tror att man har liksom träffat rätt, och det är inte så himla lätt. Jag menar, det finns många som har försökt och man tror att det här borde gå, men det är så mycket som ska funka. Vi har ju liksom, Revolution Race har träffat väldigt rätt. Niklas och Pernilla hittade liksom ett gap och blev ju fantastiskt. Så att det är ju viktigt såklart, men det är inte bara att hitta liksom efterfrågegapet, utan du måste även ha andra KPI:er på plats. Du måste ha rätt bruttomarginal, du måste ha en vettig returgrad, ett bra AOV. Du måste kunna operera med en hyfsad liksom effektiv ROAS, samtidigt som du säger att man måste vara lean, man måste vara kostnadsmedveten. Och man måste vara väldigt disciplinerad, tror jag, att varje order måste tjäna pengar från första dagen. När jag får samma fråga så brukar jag prata om att liksom väldigt många har varit för fokuserade historiskt på att liksom rekrytera kunder och acceptera förluster när man rekryterar nya kunder. Jag har i princip aldrig varit liksom, eller jag kommer ihåg när jag startade 30.se, det gick med vid förlust första året. Sen kände jag att det här är inte hållbart, så vi började tjäna pengar efter ett år. Och det tror jag var liksom hemligheten. 30 blev också en hyfsad framgång på den tiden. Det var ju en helt annan tid, men det blev bra. Och det var också för att vi var väldigt fokuserade på att liksom aldrig göra oss beroende av externt kapital, alltid äga vårt eget öde, alltid vara lönsam. För att om du går med på att liksom gå med förlust när du rekryterar en kund eller accepterar att den första ordern har ett negativ avkastning, då hinner det hända så himla mycket innan du får in den tredje eller fjärde ordern från samma kund, så att du räknar liksom aldrig hem den där affären. Utan därför gäller det att vara disciplinerad och räkna hem första ordern. Nackdelen med det är att det tar lite tid. Men de bolag som är framgångsrika nu har faktiskt funnits några år. Så de har väl liksom inte haft lika bråttom. De har inte haft den här hockeystick-strategin liksom, som kanske kan krävas av externa finansiärer.
Absolut, och det är de bolagen som är lönsamma och inte bara lönsamma utan kassaflödespositiva som tar sig igenom de här kriserna kan man kalla det. Det vill säga när investerarna blir mer kinkiga och vill se kassaflödespositivitet.
Ja, men det är en bra spaning. Alltså, jag brukar säga att e-handel eller handel generellt är inte bara en liksom, resultaträkningsbusiness utan det är lika mycket en balansräkningsbusiness. Det finns ju bolag som har visat liksom på pappret att de är lönsamma. Men som har byggt lager och byggt lager och byggt lager. Och sen så undrar man, det genereras ju aldrig något kassaflöde. Och då kan det visa att det där lagret är ju helt obsolet till exempel. Så att hög inkurant. Och då är det kanske inte lika lönsamt när det då kommer en nedskrivning efter 5 år.
Men det finns ju bolag som till exempel, utan att hänga ut några bolag, Estrid som säljer rakhyvlar. Hela konceptet är baserat på en subscription, det vill säga man ska signa upp för en prenumeration. Och jag gissar, för den sortens affärsmodeller är ju typiskt kassaflödes negativa, för att på första transaktionen och dag 1 så tjänar de inte pengar, men de kanske börjar tjäna pengar vid månad 7 eller månad 16 eller i ett sämre case månad 42. Vad tycker du om den sortens bolag?
Jag tror jag ska avstå från att kommentera. Jag har liksom alldeles för liten kunskap och ingen insyn i hur en sån modell funkar. Jag är ju liksom, jag har jobbat med e-handel i 20 år nu och då har vi liksom egentligen sålt varje order direkt. Jag har aldrig jobbat med en sån prenumerationsbusiness på det sättet.
Och vitvaror som du jobbar med tidigare, det är typexempel på en transaktionsbusiness. Det vill säga, hur ofta köper man en diskmaskin eller tvättmaskin?
Ja, det är i snitt var 7:e år. Var det då i alla fall. Så att då gäller det ju verkligen att se till så att man tjänar pengar på den ordern. För att kunden kanske inte kommer tillbaka från de 7 år.
Och hur blir man då liksom internt så där 90-gritty sett till effektiviteten i det här ekosystemet? Och tidigare så har ju liksom effektiviteten framförallt drivits av The Boosts eller The Kitchen Times. Alltså de har liksom optimerat för logistikkostnad, optimerat för operationell kostnad, optimerat för allt för att liksom minska kostnaderna och kanske tjäna några procent på sista raden. Men inom D2C-världen där man har lite större bruttomarginaler, alltså enbart med product market fit som är hög, så kan man ju klara sig ganska långt, fast kanske nettovinsten blir lite lägre. Men av 100 olika case, 100 olika D2C, så du har ju sett många. Hur många av de 100 har en hög product market fit? Hur många av dem levererar i toppklass?
Usch, vilken fråga. Jag har ingen aning vad jag ska svara. Jag vet inte. Ja, men så här, att bygga bolag är jättesvårt. Och det ska man vara ödmjuk inför. Och det är inte alltid så glamoröst. Jag vet inte vad det är. Alltså, det beror också på hur man definierar liksom så här toppklass. Men liksom, om det är topp. Jag har ingen aning. Tittar man på riskkapitalbolag, hur de liksom resonerar när de investerar i bolag, så är det väl kanske 1 av 10 som blir liksom en homerun max, skulle jag säga. Så att det är väl någonstans, svaret ligger väl någonstans där då.
Och låt oss vidareutveckla den tanken. För att om ett VC-bolag eller en investerare, en private equity-bolag, att 1 av 10 av deras portföljbolag blir en homerun, då har de ändå gjort ett urval. Jag gissar att ett e-equity kollar på liksom 1000 olika bolag. Och av de 1000 bolag så kanske det är 10 eller 15 som får pengar ifrån dem. Så det är ju redan skett en ganska tung utgallring av vinnarna där. Ja. Och sen bland vinnarna så finns det också vinnare. Och de är väldigt,
ja, då har du rätt. Då är det ju mycket mindre än 1 av 100 som faktiskt blir den där homerunnen som du söker efter.
Precis. Och det jag vill sätta finger på, jag ska faktiskt ha Pernilla Nyrensten i podden snart. Så det ska bli skitspännande att fråga henne samma fråga egentligen. Men det här med tur kontra skicklighet. Alltså en del av det vi håller på med inom e-handel är ju såklart skicklighet, för du kan optimera och jobba och driva och det kan vara kultur och man kan förbättra saker i en snabb takt och så vidare. Men när man är lite tidigare fas i bolaget, när man har startat, man kanske har drivit sitt D2C i 6 år och man har kommit upp i 7 miljoner i omsättning och knappt plockar ut lön fortfarande. Alltså det här med product market fit är ju svårt. Hur mycket tur och hur mycket skicklighet är det att man som entreprenör ska komma fram till ett vinnande koncept?
Det ställer oss svåra frågor, men det är klart att liksom man måste ha en gnutta tur. Det är inget att snacka om. Det går inte bara att göra med skicklighet. Sen måste du ha alltså, som någonting som är otroligt svårt att klä i ord, det är liksom den här känslan för att hitta om det är product market fit av friluftskläder. Liksom. Det är så här, man kan tycka det finns ganska många bolag idag som säljer friluftskläder. Men de hittade den där liksom, eller de hade känslan och de hittade den här, så här product market fitten så att det fanns så att säga, plats för ytterligare ett bolag. Men där hittade man också en modell som gjorde att det fanns en bra fit på marknaden. Det är klart man behöver tur, man behöver vara skicklig. Man måste också inse att det inte är så glamoröst och man måste vara uthållig. Sen är det så här, vissa bolag som kanske fortfarande kör på fälgen efter 7 bolag, där måste man ibland ställa sig den krassa frågan. Är det rimligt att anta att ett sånt bolag som inte ännu har tagit fart efter 7 år, kommer det hända det 8:e året liksom? Ja, jag kanske. Vet inte. Kanske. Men jag menar, ju längre tiden går, desto någonstans liksom, sannolikheten är ju lägre och lägre. Så att,
och det där är svårt som entreprenör, för man kanske älskar sitt projekt, man är så investerad. Man har
jobbat, men det beror också på, jag menar, hur man definierar ett framgångsrikt bolag. Vissa kanske är jättenöjda med liksom, visst så att säga, utfall av sin resa och vissa vill ha någonting helt annat. Så att, det är så otroligt svårt att svara konkret på en sån generell fråga.
Men kan man vikta viktigheten av de olika ingredienserna i T2C? Alltså vi har pratat om bruttomarginal såklart. Vi har pratat om returfrekvens. Vi kanske pratar om produkt och liksom produktvärde. Vi kan prata om ett varumärkesvärde. Sen kan man prata om en fantastisk kundtjänst också. Eller ett jättefint smart maskineri, operational excellence. Man kan ju prata om en portfölj av värden som man kan leverera till kunden. Finns det vissa av de här värdena som är viktigare än andra?
Det finns det säkert. Sen tror jag att det liksom alltid handlar om att hitta balans mellan massa olika viktiga. Det finns inte, det är inte så att bara säljet är viktigt eller bara marginalen är viktig eller att ha en effektiv marknadsföring är viktig. Utan det är ju balansen hela tiden som man måste hitta. Jag tror att ofta är det som är entreprenörskapet. Att förstå balansen mellan alla de här olika KPI-erna eller områdena som hela tiden måste samverka på ett balanserat sätt. Det tror jag är den stora hemligheten. Det är det ena. Det andra är att också inse så här, det blir aldrig som man har tänkt sig, utan en väldigt stor del av entreprenörskapet är att kunna liksom anpassa sig själv efter situationer som man är helt oförberedd på. Det är liksom också en väldigt viktig del av ett bolagsbygge, tror jag. Sen det finns en massa andra grejer som är viktiga. Hitta balanser, anpassa sig, ha ett liksom starkt team. Allt det där är ju viktigt.
Och hur hanterar man oförutsedda situationer? Till exempel en global pandemi som vi ju råkar vara med om här om året. Och så kanske man opererar antingen inom apoteksbranschen som var säkert skitjobbigt för dem för att det gick jättebra. Efterfrågan ökade supermycket och det skapade en massa smärta. Eller i någon annan bransch, kanske kostymbranschen som jag gissar gick lite svagare under perioden. Alltså hur opererar man eller hur ska man agera när den här förändringen, snabba förändringen inträffar?
Ja, men jag tror det är viktigt att vara liksom väldigt nära sin affär hela tiden. Och det tror jag att de många entreprenörer är. Man följer sina kopior varje dag och man liksom känner lukten av att någonting är inte rätt här. Liksom. Och jag tror att det är så man liksom på något sätt är bäst på att snabbt anpassa sig. Man måste känna lukten av när någonting är liksom inte helt bra. Och så agerar man på det. Men sitter man för långt ifrån så ber man få sen på den bollen. Och ibland krävs det liksom snabba, kraftfulla förändringar.
Och apropå lukten, jag tänker på Djärv Avenue. För vi är på The Congress igår så kom det ut en artikel på Dagens Industri med just Djärv. Och så läste jag den och så såg jag att i slutet på artikeln så kommenterade Matilda Djärv förändring. Och förändring är ju svårt för liksom, framförallt inom e-handel. Det är så mycket saker som har förändrats de senaste 3-4 åren bara. Och den sker ju så otroligt snabbt. Och det hon gjorde så var att hon undviker att boka möten på förmiddagar så att hon kan gå runt och sniffa internt. Hon går runt och pratar med folk och försöker höra vad går bra, vad går dåligt, vart ska vi skruva. Att vara riktigt, riktigt nära delvis teamen internt och avdelningen internt, men kanske framförallt i hennes fall då kunden. Mm. Alltså hon sitter och DMar resten av tiden, höll jag på att säga. Alltså att hon pratar med kunderna regelbundet som huvudägare i bolaget.
Ja, liksom. Och det finns en massa olika sätt att göra det där på. Liksom att
sniffa
och känna lukten av någonting. Sådär. Nej, men det är klart, gör man det där varje dag så till slut märker hon ju antagligen om att nu är det någonting som händer. Någonting avviker liksom. Men det gissar jag. Så det är hennes sätt att kanske göra det på. Andra har andra sätt att göra det på. Vissa följer sina KPI och vissa gör någonting annat helt enkelt. Men jag tror att det är viktigt att vara nära affären på ett eller annat sätt.
Kan man sniffa in i 2024 då? Alltså kan du gissa eller förutspå eller se mönster och betydelser och händelser det här året för svensk retail?
Nej, det kan jag inte. Utan jag, det enda jag vet är att jag tror det kommer aldrig bli så som jag tänkt mig. Alltså det, och i synnerhet de senaste åren har man också insett att liksom det oförutsedda är ju liksom helt och hållet det nya normala. Det har blivit krig, det har blivit pandemi och det har blivit en hyperinflation och högre räntor än vad alla hade kunnat tänka sig och sådär. Så att nej, det tror jag inte. Men därför tror jag att det är viktigast att liksom helt enkelt vara disciplinerad och fokusera på det man själv kan påverka. Och då är man liksom nära sin affär, man ser till att tjäna sina pengar, aldrig vara beroende av externa liksom aktörer. Och så där. Sen det finns ju aldrig några garantier för någonting.
Och jag vet ju att du är det, Paul, för när vi spelade in i sängen lite tidigare idag och gjorde ett roligt klipp så satt du och kollade säljsiffrorna och hade typ 12 sekunder över, så att du är liksom otroligt nitisk. Det gjorde du senast också när vi spelade in det tidigare avsnittet, att du är liksom nästan besatt av försäljningssiffrorna. Men jag tänker också på motsatsen. Det här är ju viktiga kopior vi pratar om nu, men motsatsen då är kanske generella trender som händer. Alltså vi bombarderas ju av en massa information och det kan vara en AI-trend att du måste tillämpa de här AI-verktygen nu, eller så kan det vara en annan trend att nu måste man flytta all produktion lokalt, eller så kan det vara en tredje trend och alla pratar om de här trenderna, blockkedjan, NFT och så vidare.
Tänk om man hade hoppat på alla de trenderna, då hade man ju liksom...
Exakt. Ja. I efterhand är det lätt att säga.
Nej, men jag tror man ska vara lite försiktig. Jag brukar säga, vi kollar på de trenderna. Jag tror på AI, 100%. Men det kanske är good enough att vara tvåa, trea på bollen. Det är okej. Okay. Och framförallt se det som ett verktyg. Vi ska inte se oss som ett AI-bolag. Däremot så liksom, finns det en massa AI-verktyg som vi redan idag jobbar med. Bara gå ut och googla så är du liksom in i ett AI, en AI-värld utan att du tänker på det. Så att du är liksom, det är ju runt dig överallt hela tiden, vare sig du vill eller inte.
Och det är liksom tillräckligt störande att AI som begrepp egentligen är någonting helt annat. Alltså artificiell intelligens och dess betydelse i något helt annat än ett business-to-business SaaS-bolag nummer 272 på turen som ska lansera en ny tjänst där man kan ändra bakgrunder lite smidigare än tidigare.
Nej, men vi använder jättemånga och liksom AI-baserade tjänster och jag ser framför mig att vi kommer att använda det ännu mer. Liksom. Men jag tror att det viktiga ändå för oss är att vi säljer friluftskläder till slutkonsument. Och det är det fokuset vi inte får tappa genom att springa iväg och bli liksom för sugna på att liksom engagera oss för mycket i trender som inte är en del av vår core business. Utan det är verktyg för oss, men inte vår huvudaffär. Viktiga verktyg.
Men hur väljer man information och viktar man information? Alltså både som privatperson, om du kollar på nyheterna så kan du välja att jag vill kolla på nyheterna eller jag vill kolla på Instagram eller jag ska sitta och nöta min TikTok-algoritm, eller du har aktiva val att göra, samma professionellt, att du bombarderas med information och experter som säger A och B och C, och du måste ju på något sätt välja aktivt, vad vill jag betta på, vad vill jag inte betta på, hur väljer man den informationen?
Ja, det är en bra fråga. Nej, men jag tror att jag har, eller så här, det är inte min, liksom, att jag är inget AI-bolag. Jag tror på själva sin som företeelsen, 100%. Men jag kan gott och väl vara tvåa på bollen och låta några andra testa först.
Precis, och det jag skulle säga kring det är att...
Eller tre.
Ja, precis. Och många vd:ar för riktigt bra bolag säger oftast det, att man kanske inte ska vara ett på NFT och RevRace ska börja sälja sina friluftskläder som digitala renderings.
Ja, men vi har haft många liksom, du vet, idéer. Vi ska sälja avatar och vi ska sälja NFT liksom, baserade produkter, och vi ska ta betalt i bitcoins och så här. Men hade man hoppat på allt det där hade man lagt kanske 70% av sin tid på alla de där grejerna. Och så hade du förlorat liksom, fokuset på din huvudaffär. Det tror jag är liksom viktigt att liksom hela tiden behålla. Eller liksom vara medveten om vad du faktiskt är här för att göra. För att kunderna blir inte särskilt mycket mer glada över om du har bitcoin idag. Eller om du kanske har det om ett halvår. Om det nu visar sig att det är det som slår. Det är inte tillräckligt viktigt för oss som liksom ett bolag som säljer friluftskläder för att kunna hoppa på det först.
Exakt, och den första diskussionen att ha är kanske, ska vi ha Amex som är lite dyrare, eller ska vi skippa Amex och låta folk pröjsa med ett Mastercard istället?
Ja.
Tar ni betalt med Amex?
Nej, det gör vi väl inte. Eller vi kan ju göra det via liksom andra bolags checkouts. Liksom. Så att jag har lite dålig koll på det faktiskt.
Men Amex är dyra alltså. Oavsett, det var inte det jag ville prata om, utan jag ville prata om Rev Race nu och liksom djupdyka i kundvärdet som Revolution Race förmedlar till sina kunder. Och det jag tänker på spontant, och jag äger ju själv helt fristående några Revolution Race-produkter, och det är ju för jävulsk kvalitet på grejerna. Alltså det känns som att liksom man kan ta de två starkaste människorna i Sverige, en drar i armen här, den andra drar i armen här. Det är typ omöjligt att rippa sömmarna liksom.
Ja, har du sett filmerna som typ Gunde Svan har gjort? De gör ju tester liksom. Jaha. De är fantastiska för att just testa hur pass slitstarka produkterna är. Nej, men då, det är bra kvalitet. Det är liksom, skäms vi inte för att säga. Vi säljer ju, vi är ett autobolag som säljer framförallt kläder, men även skor och väskor. Och de kläderna säljs ju till hög kvalitet. Men samtidigt så säljs de till liksom, konkurrenskraftiga priser. Det kan vi göra genom D2C-modellen. Folk brukar fråga mig, men vad är det som gör att ni är så framgångsrika? Men det är för att vi har bra produkter. Det är ju liksom schysst design, tajta passformer och så, men framförallt så är det hög kvalitet till liksom konkurrenskraftiga priser. Sen har ju vi varit duktiga på att även bygga varumärken och sådär också. Men i grunden bygger på att vi har hittat det här, liksom, den här modellen i marknaden.
Men jag tänker att det är ju svårt ändå.
Men jag skulle inte säga att vi är särskilt mycket bättre på att producera kläder egentligen. Alltså där tror jag inte vi har någon större egentlig konkurrensfördel. Okay. Det kommer ju med volym. Jag menar, tar man byxorna, vi säljer över 1 miljon byxor per år. Så att det är klart att då kommer i volymen och då får du liksom också möjlighet att påverka dina leverantörer, både liksom i termer av pris men också hur vi vill att de utför arbetet. Vi har liksom hittat en modell där vi kan upprätthålla bra marginaler genom att skippa alla mellanhänder, alltså inga andra återförsäljare, agenter eller distributörer. Och det gör ju att vi kan hålla konkurrenskraftiga priser samtidigt som vi kan liksom upprätthålla bra marginaler. Det är liksom det handlar om.
Om vi gör en jämförelse till ett annat väldigt framgångsrikt bolag som såklart är Kaja Cosmetics, så låter det liknande. Det vill säga att de producerar högkvalitativa produkter. Alltså folk är ju väldigt nöjda med produkterna som de säljer. Och sen så drar de ner prisnivån lite, så istället för att man behöver köpa ett Chanel-läppstift så kan man köpa det till ett vettigt pris. Ändå coolt brandat. Och så har man den här klassiska D2C-modellen att sälja riktigt bra produkter till ett tillgängligt pris.
Mm. Nej, men det är ju stora skillnader mellan att vara ett friluftsbolag och ett sminkbolag. Men ja, det är ju kul att bli jämförda med dem. De är ju jätteduktiga, så att, det ber jag gärna.
Och hur gick det 2023 då?
Alltså, vi har ju ett brutet år som börjar 1 juli och slutar sista juni. Men vi släppte ju då våran Q2 för en dryg månad sedan. Och 2023 omsatte vi netto lite mer än 1,7 miljarder och tjänar 365 miljoner ebit. Så att vi mår bra, 21% ebit-marginal.
Och ni både växer och ökar?
Ja, vi växte ju, om man tar första halvåret, detta räkenskapsåret, andra halvåret 2023, så växte vi med 22%. Så att det växer ju på fortsatt bra. Och det fortsatte också de första veckorna i januari som vi också rapporterade om i senaste rapporten. Så att, nej men det vi kör på, och det är ju framförallt den internationella expansionen som är det som är motorn. Nu är ju bara 10% av omsättningen kommer från Sverige. Så att vi börjar bli ett väldigt, väldigt internationellt bolag.
Och huvudmarknaden utöver Sverige är väl Tyskland, och jag gissar USA kanske lite också.
Tyskland är absolut störst, står för mer än 50% nu av omsättningen senaste kvartalet. Så att det är den stora motorn bakom vår framgång.
Och vilka har varit tillväxtdrivarna är här? Alltså klassikerna är ju, jag vill bara ge lyssnarna lite kontext och tittarna för den delen också. Klassikerna är ju att man liksom exploderar, kanske upp till 300-400 miljoner, och sen så avtar tillväxttakten lite grann, och sen när man kommer över 1 miljard, då finns det ju massa exempel på bolag som börjar få en negativ tillväxttakt. Det som har skilt sig sett till er är ju att ni har fortsatt växa och växa och växa över tid, och det där är ju otroligt svårt och ganska sällsynt också. Och dessutom så har ni gjort det med en förbättrad vinst. Jag vet inte om även vinstmarginalen har förbättrats över tid. Jag tror det.
Vi hade några år där vinstmarginalen var ännu bättre under 2 år. Men annars har den legat ganska liksom runt 20%, lite mer.
Exakt, så då har ni liksom kostnaderna i schack helt enkelt. Mm. Men vilka är då tillväxtdrivarna som ni har tillämpat för att lyckas växa det ännu mer? Alltså, ni omsätter ju miljarder snart.
Nej, men framförallt, först och främst så handlar det om att liksom, gå till jobbet varje dag, göra samma sak och fokusera på det. Göra det lite bättre hela tiden och liksom fokusera på nöjda kunder och få kunderna att skriva recensioner. Och så liksom, det blir någon form av snöbollseffekt som bara, snöbollen blir större och större liksom hela tiden. Och det blir en nätverkseffekt som gör att allting går ännu snabbare. Det är ju liksom det första. Och då bortser jag från att vi har jättebra produkter och den här positionen som jag har snackat om. Den andra tillväxtdrivaren skulle jag säga är den internationella expansionen. Vi är inte liksom exponerade mot ett så här tufft konsumentsentiment som vi till exempel har här i Norden. Där har ju tillväxten stannat av. hade bara 8% tillväxt i Norden faktiskt under det senaste kvartalet. Och då ska du komma ihåg att vi även haft negativ tillväxt några kvartal tidigare. Men i och med att vi nu finns tillgängliga på 40 marknader och är lokalt lanserade på 18 marknader. Det gör att vi nu är etablerade eller på så många marknader där vi fortfarande är väldigt små. Jag brukar säga att vår litenhet är också vår stora möjlighet. Tittar man på Tyskland och mycket vi säljer där per capita och jämför med Norden, så är det fortsatt så att vi kan dubbla vår omsättning innan försäljningen per capita är i närheten av den försäljning som var i Sverige. Så det finns enorma tillväxtmöjligheter att bara dubbla försäljningen i Tyskland. Tar du då till USA där vi liksom har, man kan väl säga, lanserat för lite mer än ett år sedan mer på riktigt, så då har du en marknad som är 5 gånger så stor som Tyskland. Och vi ser också att starten i USA är rätt så lovande, och då jämför jag med hur det ser ut när man startade i Tyskland och så för många år sedan. Så att det är klart att det är ju liksom framförallt den här expansionen och liksom att vi kan växa på så många marknader samtidigt som är en tillväxtdrivare. Den andra tillväxtdrivaren är ju också att vi breddar sortimentet. Det här bolaget, eller Revolution Race, var ju från början ett bolag som bara sålde byxor. Byxor är fortfarande för mer än 50% av omsättningen. Men vi är på en resa från att ha varit en kallad pantmaker till att bli mer ett etablerat autovarumärke. Så den resan driver ju också tillväxt. Jackor är nummer 2, skor är ett jättefint exempel på en lyckad lansering som vi på mindre än 2 år har tagit från 0 kronor till 100 miljoner snart i omsättning. Det är bara baserat på 4 modeller. Gånger 2 om man tar här och dem. Så att, och där kommer vi satsa mer. Så det kanske kan bli några 100 miljoner om några år. Och det är klart, det kommer också driva tillväxt. Så att de 2 grejerna samverkar. Samtidigt som man inte ska underskatta den här underliggande tillväxten som man får av den här nätverkseffekten.
Och det där är spännande. Jag vill snacka om båda dem. Men det jag vill kommentera först, och apropå product market fit som vi snackade om tidigare. Det här är också väldigt vanligt bland bolag som är högpresterande bolag. Att man har den här toppsäljande kategorin. Och den är inte en toppsäljande kategori i liksom 1 eller 2 år och sen så avtar den. Utan den följer nitiskt med. Den bara fortsätter och levererar hög effektivitet på ads och så vidare. Och i ert fall så var det byxan.
Ja.
Spännande, men låt oss snacka lite om internationell expansion, för att där finns det ju en massa olika strategier som man kan tillämpa. Ett ganska vanligt tillvägagångssätt för ett D2C är ju att man liksom lanserar över hela världen och man finns tillgänglig för alla marknader. Och sen kanske man optimerar lite för olika marknader beroende på vart man presterar som bäst. Men det verkar som att det ni gör är att satsa väldigt mycket på ett fåtal marknader. Alltså ni skulle ju kunna öppna butiken för hela världen och sälja i dagsläget i 222 länder om ni skulle vilja. Mm. Men det låter som att ni lägger väldigt mycket fokus på ett fåtal marknader.
Nej, det vet jag inte. Utan så här, vi har ju egentligen en modell där vi, om man ska gå in i en ny marknad, så vi tar Kanada som ett exempel som vi nu har öppnat upp i. Så det börjar med, och så här, vi har ju 2 sajter utöver de här 18 lokalt anpassade sajterna. Så vi har ju dels vår amerikanska sajt, vi kallar den för vår .com-sajt, alltså revolutionrace.com. Den är ju anpassad, det är ju den amerikanska sajten. Det tar betalt i dollar och den är liksom, ja, den är på engelska och så vidare. Den har vi då öppnat upp egentligen. Vi har gjort det möjligt för kunder även i Kanada, Sydkorea, Japan att köpa från Revolution Race, men då köper man på den amerikanska sajten i dollar och sådär. Så vad vi har gjort är att vi har öppnat upp möjligheten att betala, man kan returnera, man kan få produkterna skickade till sig. Det är liksom så vi lanserar. Vi lägger nästan ingen marknadsföring alls, utan man doppar tårna, man känner lite på economics, hur funkar det, hur mycket returnerar man, vilken liksom snittordvärde verkar det vara i den här marknaden och så vidare. Och känner man att det liksom biter lite, då kan man börja hälla på lite marknadsföringspengar. Och börjar det bita, ja, men då kan man börja fundera på att faktiskt lansera. Så att det tar ofta ett halvår, ett år innan vi kommer till ett beslut från att ha doppat tån för första gången om vi faktiskt ska lansera. Och när man då lanserar, därför säger jag att det finns en skillnad på hur många marknader vi finns tillgängliga och på hur många marknader som vi faktiskt har lanserat. För när vi lanserat, då innebär det att vi lokalt anpassar sajten. Då översätter vi, det är lokal marknadsföring, det är liksom lokal kundservice, lokala betalalternativ och så vidare. Och då finns vi liksom i marknaden. Men då, även då tar vi det step by step tillbaka till det jag snackat om tidigare. Vi vill tjäna pengar från första ordern. Så att därför finns det ingen hockeystick eller en sån här stor lansering i någon marknad. Nackdelen med det är att det tar lite längre tid. Och då får man offsätta det genom att agera på många marknader samtidigt.
Med fördelen att man upprätthåller sin lönsamhet.
Ja.
Ja, men det är intressant. Och när ni är inne och doppar tårna i olika marknader, alltså innan ni går och lanserar en lokaliserad sajt för Japan, innan ni har lokaliserat betalsätten och gjort ett swish för Korea, så vill ni doppa tårna och så vill ni se tecken på framgång. Vilka tecken är det? Vilka kopior vill ni ska slå innan ni vågar betta på en marknad?
Ja, men det växer också gradvis fram. Det handlar inte bara om att söka kopior. Det finns också så här, i Sydkorea en annan sökmotor som är stor. Och så här, vi vill också lära oss. Vi kan inte allt om alla länder. Nej, men vi vill ju se att efterfrågan finns där. Man vill se faktiskt vad de köper. Vi vill se att produkterna funkar på en marknad. Så trots Japan. Det kanske är jättemycket returer och byxor där som funkar jättebra i Holland. Det kan det ju vara. Holländare kanske, jag vet inte om det är myt, men de är lite större. Liksom. De är väl lika långa som du och jag, många av dem. Och så att man måste liksom förstå, för att det är inte så att vi lokalt anpassar produkterna. Utan där är det ju mer en one size fits all. Men där kan ju finnas avvikelser, så det är mycket sånt som man vill förstå.
Exakt, så det är inte en KPI som är ROAS eller en customer acquisition cost som definierar, utan såklart ett ekosystem. Så ni upprättar, låter som...
Det kan ju vara att allting ser fint ut, men det kommer 50% retur i en marknad.
Exakt. Ja. Och det låter som att ni vill på en PNL-nivå mot en lokal marknad se att den levererar motsvarande eller högre lönsamhet än vi har just nu.
PNL, men också liksom att kunderna verkar uppskatta det. Det är ju viktigt. Liksom. Grunden för allt företagarna tror jag ändå handlar om att ha nöjda kunder. Och det måste vi ha, annars kommer det aldrig gå.
Men i allt det här hård data, alltså att man ser i kommentarer att ratingen blir hög, att kacken är hög, att returfrekvensen är låg, allt det där är i hård data, man kan se i analytics, man kan mäta det. Eller finns det också en aspekt av en mjuk faktor, en magkänsla alltså, som du har för Korea?
Du har alltid en massa liksom, hård data, men till slut när du fattar när man fattar sina beslut i slutändan, så är det ju magkänslan som ändå bestämmer.
Men
den magkänslan kan ju förstärkas och försvagas av datan. Så är det ju.
Exakt, men hur sker beslutsfattandet enligt din magkänsla då? Så säg att det är jag bara hittar på nu, du får rätta mig om jag har fel. Säg att det är 70% data, att det är 50% data. Vad baseras magkänslan på då, de här mjuka faktorerna?
Det är jättesvårt att säga, men det är ju så här, antingen tror man på någonting eller inte. Alltså ibland vill man ju ändå så här, ibland finns det också liksom situationer där datan säger någonting, men jag bara känner så här, nej, jag tror på det här ändå. Jag har en hypotes liksom. Och så kan man ändå säga att men vi testar vad det nu kan vara liksom.
Hur ofta har du rätt och hur ofta har du fel då?
Ja, det vet jag inte, men jag tror att efter 20 år så jag börjar liksom ändå känna att jag har oftare rätt än fel. Men exakt...
Hur var det för 20 år sedan då?
För 20 år sedan skulle jag säga att jag hade kanske mer rätt faktiskt. Men jag skulle nog säga att det var mycket lättare för 20 år sedan. Och då sålde jag vitvaror. Det är ju egentligen det är en lättare kategori att driva, tycker jag, än kläder generellt. Det handlade mer om att ha en väl... Och det var också mycket mer lokal business. Det var bara i Sverige eller i Norden. Så det handlade mer om att liksom verkligen skruva på varje öre. Så att man fick en optimerad apparat. Så att det var egentligen liksom mindre komplicerade, skulle jag säga. Det var mindre strategiska frågor. Det var mer operativa.
Just det. Och inom kläder, och det är därför också många investerare just liksom inte gillar att gå in i fashionbolag. Alltså om man kollar på VC så är det många som säger att vi investerar i det här och SAS och det här och det här. Men vi försöker hålla fingrarna borta gällande fashion. Det är för att det är den här känsloaspekten som är kanske mycket starkare inom fashion än många kategorier. Och så köper man en vitvara och så köper man på data.
Och det förstår jag faktiskt, för att det är svårt. Och därför är det också viktigt att förstå att Revolution Race är inget modebolag. Det är inget fashionbolag. Utan det är liksom ett bolag som säljer friluftskläder. Jag tror att man ska skilja på mode och kläder. Om man tittar på det vi säljer så 80% ungefär av det vi säljer kommer ur det vi kallar running assortment. Det vill säga kläder eller produkter som har sålts i minst ett år. Och det är ett sätt att få ner liksom mode och trendrisk. Jag kommer ihåg när jag var med och drev Nelly. Av alla de bolag jag driver så skulle jag nog säga att det var det svåraste bolaget.
Varför det?
Därför att du måste ta liksom som hög risk på trend. Och liksom, det är jättesvårt. Att liksom, nu tycker jag att Nelly liksom börjar göra det mycket, mycket bättre efter några kanske jobbiga år. Men det verkar vara duktigt folk som driver det nu. Men det ska jag säga att vi var inne då i ett space där vi hade liksom mycket samarbeten. Det var inte influencers på den tiden. Nu pratar vi, jag slutade 2016, det var mer bloggare och så här som tog fram liksom, där vi hade samarbeten. Det var jättesvårt För att man liksom, man hade så här, och det var liksom att jobba med fast fashion, det säger sig själv så här, det är 4 veckors fönster liksom. Men du måste ju ta beslut minst ett halvår innan om vi ska köra eller inte. I princip ingen aning om det kommer att flyga. Och därför förstår jag att många investerare faktiskt är ganska skraja för just det segmentet. Det är ju ganska begripligt.
Nej, men exakt. Jag förstår det. Alltså, jag har ju pratat med jättemycket människor, och om man kollar på olika teman som människor kan bemästra, säg att det är SEO eller att det är SEM eller att det kanske är varumärkesbyggen och så vidare. Det tar liksom x år att bemästra. Men däremot så är det väldigt få människor som för mig har kunnat förklara modetrender på ett sätt som liksom stämmer överens med verkligheten och som också förklarar det enkelt. Och apropå Nelly då, så drivs ju det idag av Right Ventures och Stefan Palm och ett superduktigt gäng. Mm. Och Stefan är en av de få som kan det här. Jag tror att det är ett hantverk som är mycket mer komplext.
Ja, men jag håller med. Jag sa tidigare att nu verkar det som att Nelly ändå drivs av folk. Alltså så här. Det verkar vara duktigt folk bakom det. Jag tycker jag ser det. Det är klart att jag följer mina gamla bolag. Och jag känner inte honom. Jag har träffat honom någon gång. Men det är möjligt att han liksom har den känslan. För det handlar om känsla, tror jag. Och liksom någonting som är otroligt svårt att liksom lära ut.
Exakt. Man kan köpa de här rapporterna som är svindyra förresten. Där man kan se olika trender som ska komma i Q3 och Q4. Vilka färger, vilka fits, vilka tyger och så vidare. Men det är också då liksom i 2D på något sätt. Alltså ska man se det här i 3D så krävs det något mer. Det är som liksom en, ja men jag tror att man måste ha tränats i det här i 30 plus år för att kunna se världens fashion-trender och kunna säga nej till svarta t-shirtar med den här fitten. Men kan säga ja till någonting som ser typ likadant ut, som kanske har en lite annorlunda skärning med ett enkelt tryck på ryggen.
Ja. Precis, det är ju jättesvårt att veta liksom. Men vissa har det där och vissa är liksom jätteduktiga på det. Det verkar du, en av de nominerade, Järf, verkar ju vara jätteduktiga på att träffa rätt. Stefan Palm har ju bevisat att han har varit väldigt duktig på att sälja kläder under väldigt lång tid. Jag är inte där.
Precis, inte heller ska jag säga. Men låt oss snacka lite sortimentsbreddning då. Alltså sortimentsbreddning är en klassisk tillväxtstrategi för D2C. Så man har ju sett det här i ett Kaja också till exempel. Att man börjar med en nyckelprodukt, den går bra, den funkar bra i 5-10 år. Men att man adderar kategorier då. Ni har gjort exakt samma sak. Och i förra podden så pratade vi om sortimentsbreddning ur ett annat perspektiv. Alltså till exempel att kunna visa att jackorna och byxorna kan användas i fler sammanhang. Vi pratade om nummer 1, påta i trädgården-content, nummer 2, fågelskådningskontent, nummer 3, alltså att man hittar olika vinklar att se samma produkt på. Det är att kanske bredda contentet då. Men sen en annan aspekt är att bredda produkterna och sortimentet som man erbjuder. Och då kan man ju i teorin dra det hur långt som helst.
Ja, nej men det är rätt, och det är faktiskt en av de, liksom, de stora grejerna också med Revolution Race, att vi har från början, alltså våra kläder är, vi kallar dem multifunktionella. Så du ska kunna använda dem till väldigt mycket. Vi ser att det är många hundägare som köper våra produkter. Det är många som är ute och vandrar och hajkar. Påtar i trädgården som du nämnde. Meckar med MC'n i garaget och så vidare. Och vi försöker liksom nå alla de målgrupperna. Så vi ser ju oss inte som en nischaktör som bara riktar sig till liksom hiking, liksom experter eller någonting sånt där. Utan vi vill vara mass market. Idag skulle jag säga att det finns, så att säga, och då måste vi liksom hitta annonsering och så i olika sammanhang. Men jag tycker att apropå AI, det börjar komma upp också, man kallar det creative diversification och sådär. Så att, liksom, nu tycker jag att det börjar poppa upp liksom många lösningar för hur man på ett effektivt sätt faktiskt kan få samma produkt i helt olika kontexter. Och det öppnar ju upp enorma möjligheter där man inte ens behöver bredda sortimentet kanske, utan faktiskt kan använda. Så att säga, det är ju alltid så här, många glömmer ju att kanske fokusera på det du, att sälja mer av det du redan har och springer på nya grejer. Det har man ju också lärt sig, liksom, att försöka att sälja ännu mer av det som redan finns är ju ofta en bra lösning.
Och det är oftast en bra lösning att göra mer av det som går bra och försöka fokusera på det. Men det kliar ju alltid i fingrarna. Man kanske vill testa fler saker. Det handlar ju delvis om att liksom hitta nya vinnare, men det handlar ju också om att bara lära sig så mycket som möjligt. Och då tänker jag att när man genomför sortimentsbreddningen så blir ju en aspekt väldigt viktig, det vill säga risk management. Alltså hur mycket risk är vi beredda att ta? Och typ exemplet där är ju Daniel Wellington. Nu bara hittar jag på, men jag gissar att de omsatte kanske 1,2 miljarder. De kanske printade 20% i positivt kassaflöde per år. De var ju extremt lönsamma, hade vuxit väldigt fort dit. Och sen tog de beslutet att starta, var det 752 butiker under ett år?
Ja, jag har faktiskt ingen aning.
Och då tänker jag liksom, man försöker hitta nya tillväxtdrivare. Mm. Det kan ju vara en sortimentsbreddning också. Och så tar man en risk när man försöka hitta den. Och risken som Daniel Wellington tog med att starta 752 butiker, återigen, inte säker på att siffran exakt stämmer, den är ju fan i mig hög. Så jag tänker att ni har ju säkert någon slags proper risk management, kanske ett A4-ark med ett regelverk för liksom, vi köper kanske minimumkvantiteter, vi kanske testar digitala renderings för att bevisa produkter. Ni tar ett litet kliv bara, att ni doppar tårna innan ni går all in på någonting.
Ja, nej, men det är faktiskt så, vi doppar tårna. Jag nämnde att vi doppar tårna när vi liksom lanserar på nya marknader, men vi gör faktiskt samma sak när det gäller nya produkter. Vi tar det försiktigt, vi lanserade ju hundkläder. Vi köpte inte många hundkläder, vi lanserade alpint sortiment här nu, bara för några månader sedan. Och det har ju varit en succé, för det har sålt slut. Men då ska man också komma ihåg att vi inte köpte jättemycket liksom. Men det inköpet kommer ju mer än dubblas till nästa säsong. Och sen växer det ju liksom sakta på. Så att, nej men så är det. Man måste vara försiktig med nya lanseringar, det tycker jag. Allting kan ju inte träffa rätt. Det tror jag att man också måste.
Men vad är försiktig för ett Revolutionary som omsätter så mycket som ni gör? Alltså vilka kvantiteter köper man in på alpinkläderna?
Alpint, jag skulle säga att vi har köpt in nu i år, för den här säsongen som nu håller, alltså i princip är avslutad, så har vi köpt in kläder för att facilitera en försäljning om cirka 30 miljoner kronor liksom. Och det är ju mycket pengar, och det är ju liksom, men i relation till 1,7 miljarder så är det ändå inte sådär enormt. Och då ska man komma ihåg att vi har 70% bruttomarginal, så att ja, det blir ju inte en jätte liksom stor liksom del av vårt inköp. Men det är klart, nästa år kanske det blir 60-70, och då helt plötsligt börjar det ju liksom, framförallt i liksom ett december, januari, februari, så kommer det ha impact. Och vi har fått kundbetyg och vi vet hur mycket som har returnerats och liksom är mycket smartare. Kanske har fått input, ska liftkortet sitta här eller här? Alltså så justerar man lite och sen så blir det ännu bättre.
Och hur mycket vågar man innovera när det gäller produkter? För en sak som också kliar fingrarna är kanske så här, nu ska vi testa det här för vi tror jättemycket på det, och så kör man en galen färg eller så kör man en galen funktion och lägger till en ficka på rumpan eller på ryggen eller på axeln eller vad vet jag. Det är ju lätt att liksom fladdra iväg lite grann.
Ja, men gör man det så märks oftast det i kalkylen. Varje ficka kostar pengar. Så att det där, det blir lite självreglerande också. Och sen, ja, vad ska jag säga? Det är klart att vi måste innovera. Både på material och på liksom design och funktionalitet.
Ja, men spännande. Och när det gäller 2024, vad kommer hända i år för Revolutionaries?
Ja du, det är en bra fråga. Det första som händer nu är att vi går in i en vår. Just nu har vi faktiskt 10-årsjubileum här i mars. Så det pågår en stor kampanj. Jag vet inte när det här kommer ut, men passa på att ta del av alla fina erbjudanden här i mars. Det är ju här och nu. Så det firar vi. Det är kalas varje dag. Sen går vi faktiskt in för första gången här i vår och lansera ett sortiment som vi kallar lightweight. Vi har ju fram till nu varit väldigt duktiga på att sälja produkter för liksom klimatzoner som är liksom nära Sverige och Tyskland, som sagt, är en succé. Skulle man dra ett streck liksom runt typ Schweiz södra gräns, så ser man ganska tydligt var vi har våran sweet spot rent klimatmässigt. Nu kommer vi faktiskt, det här är en stor lansering, lansera liksom våra produkter i lättare material och tunnare material som kan vara mer anpassade för varmare klimat och varmare väder. Det är jättespännande som vi följer. Jag hoppas och tror väldigt mycket på den lanseringen. Sen en annan grej, du frågar vart vi är på väg. Vi är faktiskt i en situation där vi, när vi noterades för 3 år sedan, fastställde finansiella mål. Så, och de målen tar slut nu sist i juni. Så vi är just nu i en fas där vi håller på och liksom ska adressera och kommunicera nya mål för liksom en kommande period. Men liksom så här, vi vill fortsätta växa. Vi ska liksom växa antal följare på sociala plattformar. Vi ska ha fler prenumeranter på vår nyhetsbrev. Alltså det är ju inga hemligheter. Utan vi ska växa på fler marknader och vi ska lansera ännu fler produkter. Vi är liksom på en resa från att, jag tror jag nämnde det, var inte en pantmaker. Vi var ett produktbolag. Nu ska vi bli ett varumärke. Vi har ju en vision där vi ska bli världens mest rekommenderade autovarumärke.
Så coolt. Men hur mycket omsatte ni nu igen last 12 months sett till det som du får säga, det vill säga
1,7 miljarder.
1,7 miljarder,
ja,
just
drygt,
det.
Lite mer, 1,73.
Och det finns ju brands som är betydligt mycket större. Alltså klädesmarknaden är ju enorm.
Tittar man på outdoorbolagen så skulle jag säga att de tre största liksom i alla fall i västvärlden är ju då, det är ju liksom North Face som ägs av VF Corporation, vi har Patagonia och Columbia liksom. Det är de tre giganterna. Vi är idag på samma ställe om man tittar på vår omsättning som North Face var för 20 år sedan. Och så att jag tror att vi har, kan vi liksom följa North Face resa där de har vuxit med strax under 20% under liksom de närmsta 20 åren, så tror jag att vi har en väldigt spännande framtid framför
oss. Och
vad
omsätter North Face då idag, ungefär?
Nu ska vi se här.
10 plus miljarder måste det vara.
Sek. De var ju på ungefär 2 miljarder år 2000 och så att de har vuxit med strax under 20% i liksom, ja, lite drygt 20 år. Jag orkar inte räkna, men de är mycket större. Vi mäter ju mycket hur vi står oss gentemot de här giganterna, så då är de väl typ 10 gånger större på liksom antal följare och sånt där. Så att det är ju ändå det är roligt att ha liksom de stora aktörerna att liksom inspireras av. Men ska vi lyckas med det, då måste vi liksom bli etablerade i att fortsätta växa i Tyskland och verkligen lyckas i USA också. Jag tror att det är nyckeln. Det är en marknad som är 5 gånger så stor som Tyskland. Så där, om vi kan lyckas komma in där, då kan det bli häftigt. Jag tror att vi har möjlighet att göra det. Och varför tror jag det? Jo, för att vi har i marknad som Tyskland så har de stora aktörerna varit North Face, Jack Wolfskin, men även Colombia. De bolagen etablerade där, de har vi utmanat där och lyckats på ett bra sätt. Därmed så tror jag att det finns stora förutsättningar för oss att faktiskt utmana samma brands och konkurrenter även i USA. Och det är vårt starka grunderbjudande som är grunden till allt. Liksom.
Spännande. Och du nämnde också det här forecast-arbetet som ni befinner er i just nu. Och ni omsatte 1,7 miljarder kronor och ni växer såklart. Men jag tänker att hur går det här till? Alltså när man omsätter 1,7 miljarder och när man ska försöka blicka fram 36 månader i tiden. Jag tänker att det här är ju skitsvårt. Alltså vet man en sak med sina forecasts är att de alltid är fel. Antingen nedåt eller uppåt. Och hur går det här arbetet till? Alltså åker ni bort på någon resort i en vecka för att sitta och räkna?
Vi har faktiskt en styrelsekonferens nästa vecka. Så det är ju faktiskt väldigt här och nu. Vi har en situation nu också där vi har en styrelse på 7 personer var 4 stycken är tämligen nya. De kom in för några månader sedan. Så att de är inne i en fas där de försöker lära sig liksom branschen och bolaget och liksom vart vi är på väg. Men det är liksom, det är ju massa olika parametrar och komponenter som har liksom ha en del av en sån planering. Det är hur stora liksom marknaderna är, hur konkurrensutsatta marknaderna är och vad vi har för förutsättningar och sådär. Vilket momentum vi har i de marknaderna, det brukar vara viktigt att liksom få en känsla. Så att det är många olika liksom delar som spelar in i en sån analys. Sen tittar vi också på liksom vår relation till konkurrenterna, både i termer av storlek men också när man då tittar på hur många produkter vi har och jämför med de här konkurrenterna, så ser man okej, vi har 4 par skor, eller 4 olika modeller skor, gånger 2 här och dem. Ja, men vissa av de här aktörerna 40-50. Ja, men om vi lyckas liksom komma upp i say, 20-30 par skor, ja, men det kommer nog driva bra tillväxt. Så att det finns liksom de, man får ju anta att vi liksom, så här, man får anta att man lyckas med lanseringar, men också inse att alla kommer inte gå kanon. Och så vi liksom ber det någonstans.
Men då har vi någonstans varje marknad för sig i Excel-sheet, tänker jag. Och sen tänker jag en massa olika kopior. Och sen också såklart historisk tillväxttakt. Och sen är det ju vanligt att man plottar ut framtida tillväxttakt i respektive marknad. Och sen utöver det så tänker jag att det finns en till linje som är sortimentsbreddning. Och så försöker man gissa hur påverkar sortimentsbreddningen respektive marknad. Och sen blir det här ett enormt Excel-sheet. Hur stort är det här Excel-sheetet du ser?
Ja, det är så här stort.
Så stort! Helt sjukt, ja. Som en dataskärm.
Ja, nej men vi försöker göra samma övning från olika håll. Liksom. Man tar marknadsperspektivet, så hur mycket kan vi växa på olika marknader? Då kan man till exempel ta vår omsättning per capita. Var är vi i Sverige idag? Finns det förutsättningar för att vi kan bli lika stora i Tyskland per capita? Ja, okej. Okay. Då åker ju den upp, för det är mycket större marknad. Och så liksom ser man vad det kokar ner till. Man har också någon form av liksom lönsamhetskrav på sig själv och så får man förstå liksom vilken ROAS man kan ha i de olika marknaderna. Hur mycket liksom bruttomarginal vi har. Vi antar lite grann hur marknaden ser ut. Vilka discount som gäller i de olika marknaderna. Och sen gör vi samma övning egentligen från produktsidan. Jag nämnde tidigare liksom att vi har 4x2, 8 modeller skor och vissa har 50. Ja, men om vi tar oss till 2025 då, okej, vad kommer det driva i omsättning? Ja, det blir ju X då liksom. Och så försöker man liksom säga, ja men does it make sense? Blir det samma siffra från båda håll? Och så här, ja, nej, men då kanske det ligger någonstans där.
Precis, så det är ju ett ganska databaserat arbete. Här kanske man inte lägger in så mycket magkänsla, tänker jag.
Nej, men det är så här, man kan räkna mycket man vill, det blir ju ändå fel liksom. Det är det enda man vet.
Ja. Exakt, nej, men det där är ju svårt. Och sen tänker jag att man kan ju dra det hur långt som helst. Ni skulle kunna ta hänsyn till barnafödande på olika marknader och kolla hur ser befolkningstillväxten ut och vår andel sett till marknadsandel per capita och så vidare.
Nej, nej, men liksom någonstans så är det ju, man utgår ifrån hur stora marknaderna är totalt och vilken BNP och vilken, liksom, vilken tillväxt man kan anta på varje marknad. Och liksom, bara genom att liksom, hänga med i den liksom, ekonomiska tillväxten så får du en viss tillväxt. Och sen så gäller det att ta marknadsandelar utöver det.
Ja, men spännande, då fick vi med delen också. Det var ju superkul. Sen tänkte jag kolla 2024 ur ett lite större perspektiv. Om man liksom ser bort från revolutionaries enbart och så kollar man på makro generellt och kanske framförallt e-handels eller digital handels makro för Sverige. Vi har ju en historia med ganska mycket upp- och nedgångar. Liksom. Vi hade en pandemi och sen så hade vi metaförändringar och innan det så har vi haft högkonjunktur och innan det hade vi lågkonjunktur 2008. Och innan det så hade vi också högkonjunktur och innan det en IT-kraschen och däremellan så kommer mobilrevolution och så vidare. Om man ska försöka spå in i 2024 och gissa hur e-handelsklimatet kommer att utvecklas. Är det positivt eller är det negativt och varför?
Nej, men jag tror att det är positivt. Jag är fortfarande liksom så här religiöst övertygad om att e-handel verkligen kommer att fortsätta ta marknadsandelar. Liksom så här, okay, det är lite, nu pratar vi bara om Sverige. Vi har ju fördelen att liksom ändå vara på 40 marknader så vi inte exponerade mot ett liksom sentiment. Men liksom, nu är det liksom lite tuffare klimat, inget att snacka om. Ränteökningar slår ju väldigt snabbt i Sverige. Svenskar har jämfört med andra marknader en relativt hög belåningsgrad på sina bolån, utöver det som är väldigt hög grad av rörliga bostadslån. Så att när Riksbanken liksom höjer eller sänker sina räntor så slår det ganska snabbt. Och har man inte rörligt så har man kanske inte jättelånga lån så att de liksom träffas av det inom ett år eller sådär. Så att jag är ju långt ifrån en ränteexpert, men vi har ju liksom alla talar för att räntehöjningarna är klara och alla spekulerar när det ska sänkas. Jag har ingen aning. Men jag tror att det kommer vara fortsatt tufft för handeln, så även om konsumenterna får det lite lättare så tror jag att liksom, många handlare fortfarande brottas, i synnerhet i vår bransch, med höga lager. Så att det finns liksom ändå, jag tror det kommer vara tufft ett liksom, tag till. Nu pratar vi om handeln generellt, så i den situationen som jag just beskrev så kan man ju ställa sig frågan, vill man hellre vara en e-handlare utan en massa butiker, fasta kostnader, stora lador och liksom massa personalkostnader, eller vill du vara en e-handlare som snabbt kan justera i en sån här omvärld? Jag är ju mycket, mycket hellre en e-handlare i det läget där jag kan skruva och upp och skruva ner på min marknadsföring. Inga liksom, stora fasta kostnader som butiker kräver eller liksom är beroende av återförsäljare som har sina utmaningar. Utan jag ser att ganska ljust på att vara en e-handlare i en sån här tuff situation som vi är i nu. Och man ser också, jag tycker, vi är ett bra exempel. Vi går ju fortsatt ganska bra för att vi också har haft koll på vår affär.
Är ni sugna på fysisk butik?
Nej.
Varför?
Bland annat av det skälet som jag precis angav.
Men jag tänker att jag...
Alltså så här, vi omsätter nu 1,7 miljarder. Om vi skulle öppna en butik så skulle vi lägga ner en massa jobb och fokus och energi och alla hade säkert gått igång, för det är ju kul med butik liksom. Så hade den omsatt, jag vet inte, 20 miljoner, tjänat en. Det känns som fel fokus spontant. Sen finns det andra grejer som att du bygger varumärke och sådär, inser det. Men jag tror ändå att liksom... En av hemligheterna bakom vår framgång har varit att ett, liksom skippa alla våra mellanhänder och ha en D2C-affär. Och två, inte ha en egen butikskedja och liksom därmed hålla nere våra kostnader. Det är så vi har kunnat liksom erbjuda våra kunder bra priser på fina produkter och samtidigt kunnat upprätthålla våra marginaler. Det ska vi fortsätta med. Sen ska vi inte utesluta för att vi behöver en pop-up outlet eller är med på fysiska events eller liksom små grejer som man testar. Det är fine. Men jag tror inte att vi kommer att öppna upp flera butiker.
Nej, men jag tänker att för ett revolutionary race så kan den tesen mycket väl stämma. Men det behöver inte vara sanningen för alla aktörer. Vad tänker du om att Axel Arigato gör jättemånga, jättestora butikssatsningar globalt?
Alltså, Axel Arigato, de är jätteduktiga, Albin och gänget där. Så att om de tycker att det passar dem så tror jag att de ska fortsätta göra det. Jag har liksom ingen insyn. Jag vet bara vad som passar oss väl.
Men jag tänker bara... En sak då, och det är exitklausuler. Alltså att kunna komma ut ur fysiska butiksavtal på ett smidigt sätt. Allt det där är liksom avtalsbaserat, så juridiken blir ju väldigt viktig apropå risk management som vi pratade om tidigare.
Ja, och det är också, men det är inte bara kostnader, utan du har ju sån otrolig liksom fördel att du kan vara snabb när du är på nätet och kunna ta det liksom, när vi snackar om doppa tårna. Jag kan gå in i Holland, liksom, öppna upp sajten, det går snabbt. Jag behöver inte liksom etablera mig fysiskt och förbereda dig ett halvår ut och scouta butiker och sådär. Det är ju mycket, liksom, jag kan inte fysisk handel.
Men på 30-tiden hade ni väl en butik?
Nej, vi hade ett showroom med för att leverantörerna skulle sälja grejer till oss. Det var ju egentligen ingenting som vi kanske verkligen kände att vi behövde.
Nej, jag fattar. Ja,
det får man erkänna nu 20 år senare.
Ja, men spännande. Och Paul, jättetack för att du tog dig tiden att komma till podden här på D-Congress. Jag har en sista fråga till dig, nämligen om du ska ge ett tips till e-handlare år 2024, vad skulle det vara?
Fokus på nöjda kunder.
Vilket enkelt svar, det låter så simpelt.
Ja, det låter enkelt. Det är inte alltid enkelt. Vi mäter detta systematiskt. Det är liksom, det är en del av vår vision. Och vi jobbar med liksom målstyrning, vi kallar det OKR-metod. Det är liksom en central del av hela vårt bolags, eller målstyrningsarbete på bolaget. Att liksom se till att vi har nöjda kunder. Nej, men det är klart att det är helt centralt. Du måste ha många nöjda kunder. Då kan det hända bara grejer. Har du inte nöjda kunder, då är det svårt.
Och det känns ju som en hygienfaktor år 2024.
Ja, men att ha nöjda kunder betyder ju så himla mycket. Det är ju inte bara att liksom vara duktig på att leverera grejerna. Det är ju att hitta den där product market fitten och bra produkter. Liksom även leverera snabbt. Ligga i rätt prispunkt. Det behöver inte vara ett lågprispunkt, men rätt prispunkt. Så alltså, det är ju många grejer som spelar in.
Och jag inser att det finns så mycket kvar vi skulle kunna prata om. Vi skulle kunna prata om content. Vi skulle kunna prata om en massa olika saker. Så att vi måste göra fler poddar, Paul. Du är supervälkommen tillbaka precis när du vill. Jättetack för att du tog dig tiden. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
Oh, vilken bra fråga. Du ska ju träffa Pernilla Nyrensten. Så att, hon är liksom, hon kan ju verkligen beskriva hur det hela börjar. Då var inte jag med.
Exakt. Nej, men hon ska ju vara med snart, så det ska bli skitkul. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Jag skulle nog säga att det enklaste är, nej, men det är LinkedIn, men även Instagram och ja, sociala plattformar är nog enklast.
Mycket bra. Då kan man söka på Paul Fishbein på LinkedIn, så dyker Paul upp där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast också på LinkedIn. Sök på Björn Paulman Spänge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Du ska ge oss en 5-star rating i Podcaster och i Spotify. Det uppskattas så sjukt mycket. Och sen kan ni ge oss en tumme upp och prenumerera på YouTube-kanalen. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform. De kommer ju synas och höras överallt på D-Congress i år. Du går in på juni.co för att läsa mer. Det du kan göra där är att du kan skapa en massa kort. Du kan ha stenkoll på dina finanser och dina kostnader tack vare det. Du kan ta krediter för lagerinköp. Du kan ta krediter för marketing spend. Det är en fantastisk finansiell plattform för att forecasta likviditet och så vidare. Gå in på juni.co. Glöm inte det. Jag vill också tacka Mikael Ladar som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
Hej då!